Uteslutningen som vi har, då har vi ju frågat våra kunder. De finns på skolor, de finns inom sjukhus, äldreomsorg. Och de är ganska tydliga med att de inte vill att deras pensionspengar ska placeras inom spel, alkohol, tobak, pornografi och vapen. De ser baksidan av de här branscherna i sina yrken.
Vilka valmöjligheter har kapitalägare som pensionsbolag och fonder för att göra nytta och ta ansvar? Jag heter Mikael Lindök och är kommunikationsstrateg på AP7. Och det här är Ägarpodden. Dagens gäst är vd för ett pensionsbolag som har rötterna djupt ner i den svenska modellen. Bland kunderna finns sjuksköterskor, busschaufförer, brandmän och lärare. Och bolagets reklamer, de utspelas just i skolmiljöer och du har säkert sett några av dem. Den här är nog en av mina personliga favoriter där fröken frågar barnen hur de bor.
Och Nora, du då? Hur bor du?
Det är som ett ganska stort hus.
Okej.
Okay. Men det är inget jävla hotell, säger mamma.
Nej.
Men jag gillar det.
KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och region.
Välkommen till Ägarpodden, Camilla Larsson, vd för KPA.
Tack snälla.
De här reklamfilmerna måste du vara riktigt stolt över. De har ju verkligen etablerats och gått rätt in i hjärtat hos oss alla.
Ja, de är fantastiska. Ja. Ja, alla som jag träffar i stort sett pratar om de här reklamfilmerna. De är jättefina.
Och de är så extremt tajt kopplade också till er. Alltså det är ingen annan som skulle kunna ha den här lärarna och de delarna.
Nej, de reflekterar ju verkligen våra kunder.
Mm. Har du någon egen favorit av de här?
Jag kan inte peka på någon just nu faktiskt. Det skulle vara då pappas jävla ansvarsområde. Den använde vi ju faktiskt hemma eller har gjort det när barnen var mindre i alla fall.
Ja. Med gympapåsen där?
Ja, precis.
Ja. Ja. Vad kul. Och nu sitter vi här i eran skyskrapa kan man säga här i Skanstull i Stockholm.
Mm.
För det här ni håller till.
Precis.
Ja.
Tillsammans med Folksam.
Och det är en av de högsta husen på Södermalm skulle man kunna säga, va?
Det vet jag inte, men det skulle det mycket väl kunna vara.
Ja. Det är något skatteskrapan.
Ett riktigt landmärke.
Ja. Ja. Men du, KPA ägs alltså till 40% av SKR som är arbetsgivarorganisationen för kommuner och regioner. Och sen övriga 60% av Folksam som är kundägt. Totalt tar ni hand om cirka 260 miljarder kronor. Och kunderna framförallt är ju alla som inte väljer inom... Förut heter det ju Capcoe, eller kanske fortfarande heter det, men det heter ju även AKAP, KR eller någonting.
AKAP-KR heter det senaste, ja just det. Ja.
Och det är egentligen samma avtalsområde är det på något sätt, va?
Precis. Precis som du säger så är vi ju utsedda av arbetsmarknadsparter till att vara förvalsbolag inom kommun och regioner och även kommunala bolag då. Så vår affär bestäms ju av kollektivavtal mellan dem då. Och idag så har vi drygt 2 miljoner kunder och det är ju anställda eller tidigare anställda då inom kommuner och regioner. Och vi har också cirka 2 000 kommuner, regioner och kommunala bolag som är kunder hos oss. Och det vi gör åt dem är ju att vi administrerar som utbetalningar och vi beräknar pensionsskuld till dem då. Och det är ju från kunderna som vi har liksom uppdraget och från parterna då. Och vi tar ju avstamp i det när vi ska ta ansvar, när vi funderar på vad är vårt ansvarstagande. Och det är både som kapitalägare såklart men också i hur vi driver verksamheten i stort. Men huvuduppdraget är ju att ge bra pensioner till kommun- och regionanställda. Och det är ju så att både ge en bra pension, avkastning, låga avgifter. Men när du tänker på kommunsidan, om vi kan hålla en låg avgift så ger ju det mer pengar till välfärden. Så det är ju någonting som vi också försöker ha med oss i det dagliga. Och som du säger då, så vi är ju en del av Folksam-koncernen. Mm. Så att vi jobbar ju tillsammans. Det finns både då en KPA-organisation.
Mm.
Men sen finns det ju då gemensam organisation också. Så att vi har ju till exempel en gemensam IT-verksamhet och en gemensam kapitalförvaltning när vi jobbar.
Mm.
Och det handlar ju om att dela kostnader helt enkelt, att göra det så att det blir billigare.
Men i hela kapitalförvaltningen, är den helt samkörd då eller?
Ja, vi har det är samma personer som jobbar med hela Folksam-koncernens kapitalförvaltning då.
Mm.
Och det finns ju mycket som är samma inom Folksam och KPA. Så på så sätt så fungerar det ju väldigt väl. Vi har ju till exempel samma vision. Att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Men om man ser på kapitalförvaltning, om den ändå är ju samma, då kör ni även riktlinjer och allting gemensamt då?
Ja, mycket är samma. Och vi har en gemensam finanskommitté, vi har gemensamt ansvarsfullt ägande. Så det styr vi ju på samma sätt. Riktlinjerna är ju samma förutom då att vi har ju uteslutande kriterier på ett sätt som inte Folksam har i samma utsträckning då. Så det är ju annorlunda.
Så när ni bestämmer för att man har ju både räntepapper och man har ju aktier och man har ju alternativa tillgångar. Om ni bestämmer att investera i någon infrastruktur, då gör Folksam och KPA det gemensamt. Ja. Men er uteslutningslista har ni ju, ja men då förstör jag skillnaden. Mm. Och om man då går på aktiesidan, då äger ni massa aktier antar jag. 260 miljarder, då är det en hel del aktier.
Ja precis, vi har ungefär 50 då svenska innehav och 500 utländska.
Bland just aktierna?
Ja, precis. Okay. Ja. Mm. Så det är ju klart att de svenska innehaven ligger vi ju mycket närmare om vi ska prata ägarstyrning än vad vi gör på de utländska.
Och där röstar ni och för dialog och alla de där delarna?
Precis, och de svenska, vi går ju på alla bolagsstämmer till exempel. Vi sitter med i valberedningar och vi för dialog med vd och ledning i den utsträckning som det behövs.
Just det. Och vad sa du, hur många var utlandet? 300, 500?
Ja, ungefär 500.
500. Mm. Och hur gör ni där då?
Ja, då är det ju mycket att man antingen går man samman eller man proxyröstar.
Just det, ja. Mm. Försöker påverka. Just det. Ja. Men om vi backar lite bandet här nu. Hur ser ni på, hela den här podden heter ju Ägarpodden. Den handlar ju lite om hur man tar ansvar som alla olika kapitalbolag och pensionsbolag kan göra på olika sätt. Hur ser ni på hur KPA ska ta sitt ansvar?
Vi gör ju det på många olika sätt. Men om vi börjar då med uteslutande kriterierna. Vi startade hållbarhetsresan i slutet av 90-talet egentligen. Och då var det inte självklart att alla skulle jobba med hållbarhet och ansvarstagande. Men våra kunder, vi har 70% kvinnor. Och vi vet att kvinnor generellt sett är mer intresserade av hållbarhet. Och då i slutet av 90-talet så gjorde vi en stor kundundersökning. Och vi såg att kunderna förväntade sig att deras värderingar skulle avspegla sig i hur vi placerade deras pensionspengar. Och det är därför vi utesluter då vissa branscher som spel, tobak, alkohol, vapen och pornografi. Och det var ganska mycket diskussioner i branschen då. Vi fick ganska mycket uppmärksamhet runt det där. Och då är det ju viktigt att man känner att man har kundernas mandat i ryggen. Vi gjorde det verkligen på deras uppdrag. Men de här uteslutande kriterierna, de är ju idag en väldigt liten del av allting vi gör. Ansvarstagandet har ju blivit större och större med åren kan man säga. Och det är ju inte, vi är absolut inte ensamma om det här, utan det är ju alla pensionsbolag jobbar ju med hållbarhetsfrågor på lite olika sätt. Då.
Men just det där med utesluta, då är det som du säger, det var för att ni hade gjort tydliga undersökningar bland kunderna.
Ja,
spararna.
Precis. Och det tror jag är jätteviktigt att lyssna på kunderna. Mm. Eftersom det är deras pengar som vi förvaltar. Och våra kunder finns ju i välfärdssektorn. Vi har dem i skolorna som vi lyssnade här inledningsvis. Mm. Men de finns också i sjukhus, äldreomsorgen. Och det jag tror är skillnaden just i våran sektor är att där ser man baksidan av de här branscherna. Jag menar till exempel spelmissbruk, alkohol, och det kan ha liksom, det har ju effekter för enskilda människor, för familjer, för samhället i stort. Och jag tror att det är därför det blir så starkt för våra kunder, att man känner att man vill inte investera i de branscherna. Men det som är intressant också är ju man tittar på vapenindustrin då, där man så tydligt från våra kunder har sagt att vi vill inte investera i vapen. Nu i samband med Ukraina-kriget och då med Sveriges NATO-ansökan.
För bara en stickfråga. Och när vi säger vapen, då är det inte bara kärnvapen och minor och de där.
Nej,
utan
det är försvarsindustri.
Alla vapen, just det. Ja. Och vad sa du nu i samband med Ukraina?
Jo, då kunde vi se, för vi frågar ju kontinuerligt våra kunder. Och då kunde vi se en förskjutning helt plötsligt. I att de, liksom övriga samhället, börjar fundera på. Men hur är det nu egentligen? Här behöver vi inte kunna försvara oss när vi får ett krig i närområdet? Men de säger samtidigt, men är det verkligen våra pensionspengar som ska investeras i den svenska försvarsindustrin? Mm. Så man ser behovet, men är osäker på om det är pensionspengarna som är från offentlig sektor.
Ja, för man inser att vi behöver försvara oss. Mm. Medans när man ser så, exakt, så investeringarna, vill jag att mina pensioner ska tjänas på vapnen då? Så det, det är en moralisk fråga och samtidigt en rationell sätt i demokrati. Det, är svår, de, det blir kluven bilja.
Ja, för det handlar ju om de offentliga pensionspengarna. Det är det som är resonemanget. Att, mm. att vi som land ska kunna försvara oss och vi ska investera i en industri, det säger man ingenting om. Men det är vilka pengar som ska användas.
Just. Och det är just försvarsfrågan. För tobak är tydligare kanske i så fall, sett till moral och så vidare, att vi vill inte tjäna pengar på en sån fråga. Men det blir just demokrati och försvar, jag förstår. Ja.
Är det en mänsklig rättighet att försvara sig eller en mänsklig rättighet att det inte ska finnas vapen? Den är väldigt intressant.
Men det känns som att ni har förutsättningen för det här är ju lite att ni har väldigt bra koll på vad spararna vill. Alltså just att ni gjort undersökningen och att ni har en relativt homogen sparargrupp. Det hade varit värre om det var typ alltså låga procentsatser. Det visar sig att 20% vill olika saker, det är massa olika. Förstår man att...
Absolut, och jag tycker det är jätteviktigt. För det här, hur man ska liksom utöva sitt ansvarstagande runt pensionskapitalet handlar ju i... Man måste gå tillbaka till uppdraget, man måste gå tillbaka till sina kunder. Mm. Här finns ju inget rätt eller fel, utan det är ju där vi behöver ta vår avstamp. Just. Och är det så att kunderna ändrar uppfattning, ja då ska ju vi också ändra oss såklart.
Mm. Ja, jag förstår exakt. Och då har ni kommit fram till de här sektorerna, att just det är de ni bojkottar. Det finns ju massa moraliska dilemman man kan stå inför, men de här är de lägst hängande, kan man säga, eller?
Det här är de branscherna som våra kunder säger att de inte vill att sina pensionspengar ska finnas i.
Mm, mm. Mm. Ja, jag förstår. Och det här är hur ni utesluter.
Precis.
Men ni har fler verktyg i verktygslådan.
Ja, för det här har ju utvecklats med tiden. Och det som vi nog, tror jag, faktiskt lägger mest tid på idag är ju arbetet med klimat- och miljöanpassning, alltså omställningen. Mm. Och då att påverka. Folksamkoncernen då, där KPA är en del av, var ju en av grundarna av Netto-Noll-alliansen. Mm. Det var ju 2019 som man bildade det. Och det är ju stora kapitalägare som har gått samman då och allierar egentligen sin kapitalförvaltning med Parisavtalets mål. Och idag är det hisnande, det är alltså över, jag tror det är 100 000 miljarder svenska kronor hos de här. Just. Drygt 80 kapitalägarna liksom,
man
över
hör,
hela
man
världen.
Man hör siffran och där slutar man förstå storheten.
Ja, det är
storheten.
Så mycket pengar. Men ja. Vi tror ju jättemycket på samverkan. Och det man gör då i Netto-Noll-alliansen är att man sätter ett tydligt mål. Och så committar vi oss och säger då att alla våra företag ska gå. Eller alla våra investeringar ska gå mot det här målet. Vi ska vara med och påverka. Det vill säga, vi säljer inte av för att nå. Utan vi vill ju vara med i klimatomställningen. Vi vill ju inte bara kliva undan. För det behövs ju kapital i omställningen också. Vi säger också att vi ska ha delmål. Vi ska rapportera längs vägen. Och vi är också öppna för att om vetenskapen säger något annat än Parisavtalets mål så kommer vi också ändra oss.
Och det här är inte bara KPA utan det är alla som är med i
Netto-Noll-alliansen.
Just.
Ja.
Mm.
Och det här, det är ju en, att just gå samman på det sättet, det tror vi jättemycket på. För alltså, hela klimatfrågan, miljöfrågan med biologisk mångfald, det är jättesvåra frågor. Mm. Jag tror inte på att det är någon enskild som kommer kunna lösa det här, utan att få samman då vetenskapen med finansen, med politiken och tillsammans jobba mot samma sak.
Och det här applicerar ni både era 500 utländska bolag såväl som era svenska bolag, eller framförallt de utländska?
Nej, det är alla.
Allt, ja.
Absolut, alla våra placeringar.
För jag tänker, i de svenska bolagen har ni närmare dialog, antar jag. Och där, men,
ja.
Men då blir ni svenska representanten kanske i samarbetet också, eller?
Tänker du mot företagen?
Ja, mot företagen.
Ja, vi går ju samman. Det är ju flera svenska kapitalägare som är med i Netto-Noll-alliansen och vi samarbetar gärna om vi har samma mål. Vi tror på det. Och där kan vi säga att det är ju en stor skillnad mot när vi började med påverkansarbete och när vi lyfte kanske tidigare, det var mänskliga rättigheter och sådana saker, då var ju inte företagsledningarna alltid jätteglada när vi ställde frågor och kanske kritiserade. Men det märker vi att det är en väldigt stor skillnad idag när vi är på bolagsstämmer och man är mycket mer öppen för dialog med ägarna.
Hur kommer det sig, tror du?
Jag tror att vi kanske stack ut lite grann förut, att vi var så tidigt ute. Men nu är man vana vid att man behöver rapportera och just att det ska sättas mål då.
Och bolagen kanske också ser vinsten för dem själva också på ett tydligare sätt än att det bara var att någon var in och petade och att det skavde.
Förhoppningsvis, så jag kan ju bara se på hur det är själv när man ska jobba med ledning av ett företag, att om du tvingas att skriva ner och liksom motivera, då blir du mer krispig och direkt. Så jag tror att det finns någonting i det också.
Ja. Och det var som någon sa att klimatförnekarna, det är helt passé. Det var inte så länge sedan man stod och vägde vissa, liksom, behöver vi verkligen det där? Nu är liksom alla känns som...
Ja, tyvärr inte om man tittar på hela världen.
Nej,
men
okay.
Det är betydligt fler i alla fall, så att det, och det är ju bra.
Men du, fossilt och klimatet. En sak inom det som jag känner är svårt med vilka bolag man ska avyttra eller inte. För där läste jag på er hemsida att det hade en viss nivå av acceptans för att det gäller att ställa om bolagen heller än att bara utesluta dem. Det där måste vara en fin avvägning när det liksom är bra att vara kvar eller när det är liksom nolltolerans.
Ja, verkligen. Och det här är ju en av de här svåra frågorna i klimatomställningen. För det är ju uppenbart att olja och kol och gas har ju en negativ inverkan på klimatet. Det ser vi. Och det finns ju ett internationellt energiorgan som heter IEA. Och de har ju sagt att efter 2021 så ska det inte drivas några nya projekt inom olja och gas och kol om vi ska nå Parisavtalet, alltså 1,5-gradersmålet. Och det vet ju alla som läser tidningar att så, det stämmer ju inte. Det pågår ju fortfarande. Men samtidigt så vet vi ju också att världen är ju beroende av fossil energi. Så här har du avvägningen att vara med i de bolag som man tror på eller att bara sälja av allting. Och då har ju vi gjort så att vi investerar i energibolag, men då måste de ha en väldigt, väldigt tydlig hållbarhetsmål. Man måste ha en committad ledning för att vi ska investera i dem. Och det är ju för att vi vill vara med i omställningen och inte bara skjuta ut oss då. Och det är framförallt då i Europa som vi ser att det finns såna här bolag som vi kan investera i.
Som är ändå inställda på att ställa om istället för att ingen idé att påverka dem.
Och det finns ju flera energibolag som har tagit netto noll mål. Så att de finns där. Så att vi försöker att vara med och supporta de som vi tror på.
Men det väcker två frågor för mig. Ett är ju så här, apropå den här brottas med när man ska vara kvar eller inte. Är det andra uteslutningskriterier, alkohol och tobak och spel och så, känner man att där är det inte ens lönt att vara med och ställa om dem? Liksom när man känner att det går inte att påverka, eller det går, den har vi ingen.
Nej, där har ju våra kunder sagt att de vill inte att deras pengar ska gå till alkohol till exempel. Nej. Utan då kan man ju ha andra alternativ i sådana fall, och alkoholfritt.
Ja. Ja, så
att man vill inte ställa om branschen, det är inte det vi är ute efter. Men när det gäller klimatet, då är det en annan sak. Där behöver man liksom ställa om för att vi ska nå Parisavtalet.
Men den kan jag tänka mig också svår, att om man gör en undersökning så visar det sig att det är lätt att skriva den att nej, vi ska inte äga någonting inom fossilt. För man tänker inte just precis så som ni gör ett steg längre. Men vi sitter i ett samhälle nu som vi måste ställa om. Det går inte bara att stänga av den kranen direkt som det skulle egentligen kunna med tobak.
Ja, absolut. Men det har inte våra kunder uttryckt på det sättet. Utan de säger också att det här tycker vi är svårt. Vi litar på att ni gör ett bra jobb och gör rätt avvägningar. För dem är det också viktigt att vi lämnar efter oss en bra värld till våra barn och barnbarn. Det ska vara ett bra värld att leva i. Liksom. Men de lämnar också att ha kunskapen om hur man ska göra till oss.
Ja, ja, det är en fina balanser. Men du, utöver uteslutning så har ni flera verktyg också ni använder inom er ägarstyrning. Så som att investera och vara aktiv ägare och så.
Ja, vi gör ju till exempel så kan vi ju ha omställningsbolag eller bolag som är viktiga omställningar. Vi har till exempel är vi delägare i Ellevio, ett energibolag. Vi är ju också ägare i SSAB som är ett bolag som verkligen försöker ställa om.
Och SSAB kan man väl ta som exempel att om man ska ha en ren portfölj med lågt koldioxidavtryck, då är ju inte det bästa bolaget att äga.
Precis.
Men ska man ha en planet som ställer om så med hybrid och de delarna.
Ja, men det är ett bra exempel på det. Men sen har vi även investerat i Northvolt, batteritillverkaren. Vi har en impactfond i form av Norrsken. Och vi har även investeringar i Infranode som de investerar och äger infrastruktur i kommuner och regioner. Så det är några exempel.
Ledningar och de delarna.
Ja, precis. Ja, det kan vara olika saker. Och är det någonting som jag har fascinerats över när jag har varit runt och träffat kommuner, så är det vilket otroligt ansvar de har i klimatomställningen för de små samhällena över hela Sverige. De gör ett jättejobb.
Och då måste det vara lättare i hjärtat för er att ligga nära de delarna också. Ja.
Verkligen. Och där har du ju till exempel då kommunobligationer som vi gärna investerar i. Vi gjorde en senast idag faktiskt med Nacka kommun.
Och vad är det? Alltså gröna obligationer inom...
Ja,
inom...
precis. Kan vara lite olika. De gör olika saker då. Det kan vara biologisk mångfald, det kan vara olika typer av energi, laddstolpar, det kan vara... Inte just Nacka då, men det kan vara många olika saker som de gör då.
För det är så det funkar att kommunerna måste ju också låna in pengar. Och då gör de ut obligationer som investerare så som ni, eller AP7 för den delen också, kan investera i.
Ja.
Och då kan de vara gröna just för att även kommunerna ställer om sin exempelvis infrastruktur. Och, ja.
Precis. Sen har vi också varit ensam investerare i andra typer av obligationer, som till exempel Världsbanken har gett ut en grön obligation som handlar om både förnybar energi, energieffektivisering och biologisk mångfald. Och då som är vi ju över världen då.
Och pengarna används just i sådana projekt då?
Precis. Och sen finns det också en obligation från IFAD som är ett FN-initiativ. Och då handlar det ju om att minska matbristen och öka tillväxten i fattiga länder. Och då är det småskaliga jordbrukare då som man hjälper att ställa om. Så att vi kan göra lite olika typer av investeringar.
Och de här investeringarna, de här obligationerna, då är det inte att man gör avkall på era sparares pengar, utan det här är,
nej,
det är win-win på något sätt. Då.
Precis. Mm. Det måste ju alltid, huvuduppdraget är ju att ge bra pensioner, så det gör vi alltid. Mm.
Men totalt så här, så som du nämnde där om att era sparare vill inte investera i vissa branscher, men ändå har vi ett samhälle vi måste förhålla oss till. Hur ser du på det? Det tycker jag är en fråga man ofta brottas med. Hur stort ansvar ska man lägga på kapitalägare såsom KPA att det är vi som ska rädda världen?
Ja.
Eller hur ska man se det här, liksom?
Det blir jobbigt att gå till jobbet om man ska känna så. Men, ja. Nej, men alltså, vårt huvuduppdrag, det måste vara att leverera bra pensioner och att lyssna på vad som är viktigt för våra kunder. Vi tar avstamp där. Men sen kan man ju också se, om man tittar på vad som kommer från EU, så kommer det ju ett stort ansvar på finanssektorn med olika typer av direktiv med vad vi ska följa för någonting. Och jag hörde en siffra om att finanssektorn i EU är 4 gånger större än EU-ländernas BNP.
Alltså alla pensionskapital i hela EU.
Den är jättestor, och med det kommer ju ett ansvar. För tänk om man kan få hela det där gänget och göra samma sak. Liksom. Jag tänker att om alla lyssnar till sina kunder, och alla behöver ju inte göra likadant. Vi behöver ju någon slags mångfald även i företagandet och vad vi satsar på i samhället. Så att jag tycker inte det är fel. Jag tror att det kan vara bra. Så att jag tycker att det är bra. Vi ska ta ett stort ansvar. Det är väldigt mycket pengar. Och det handlar ju om då inte bara att vi ska ha det bra här och nu, utan det handlar ju också om vad det är för värld som vi lämnar efter oss. Och det tycker jag att vi måste ha med oss när vi är en stor kapitalförvaltare. Så att vi ska göra skillnad, men det som är viktigt då i när vi ska bidra till klimatomställningen, det är ju också att det finns långsiktiga spelregler. För om vi ska göra investeringar för pensionsspararnas pengar så måste vi också veta att de här spelreglerna gäller över lång tid, så att inte det ändras. Och där har ju politiken en superviktig roll att säkerställa det, så att man törs göra de här investeringarna.
Är det exempelvis att om man investerar i ett Northvolt eller i kommunernas infrastruktur, att man vet att det här är något som kommer verkligen nyttjas långsiktigt istället för att det blir helt andra spelregler?
Ja, men det kan ju handla om hur man då definierar, ta taxonomin, hur man definierar olika tillgångsslag. Man kan ju inte först säga att det är grönt och sen blir det brunt. Utan det är ju ett exempel. Eller att man ändrar, om vi har till exempel, du får lägre skatt på en viss typ av investering och så försvinner det. Eller, utan att det där gäller för lång tid. Men det jag tycker är att pensionskapitalet är ju lämpligt att använda för omställningen. Det är två skäl framförallt, tycker jag. Dels är det ett väldigt långsiktigt perspektiv. Det är långa pengar. Och de här investeringarna är oftast väldigt långsiktiga. Men sen är det också så att pensionspengar är ju, både de allmänna och tjänstepensionerna, det är ju våra pengar. Det är ju medborgarnas pengar. Det är ju vi som äger dem. Så att det blir ju liksom en investering i klimatomställning för oss. Eller infrastruktur för oss, av våra pengar. Så jag tycker det är någonting fint i det.
Ja,
och det tycker jag också, det skiljer sig från övriga finansbranschen, just de här två ihop.
Ja, jag förstår. Men när ni började ha strikta riktlinjer och sånt, var det en större skav då i den moraliska diskussionen mellan avkastning eller ansvar? Jag tycker det känns som att vi alla går mot tydligare att det är inte en diskrepans mellan att skapa avkastning och hållbarheten. Liksom
jag tycker det är för våra kunder när det gäller de uteslutande kriterierna. Mm. Då säger man att men vi kan avstå lite avkastning, men vi vill inte investera i de här sakerna. Mm. När det gäller klimatomställningen, där tror jag ju på att på lång sikt så är de här bolagen som kommer ha största värde, alltså bästa avkastning.
Vilka bolag? De som är
de som gröna, gör klimatomställningen, de som anpassar sig till miljön. Så jag tror inte att det finns någon... Det ska inte vara någon skillnad där.
Och är det delvis på grund av det du säger om tydliga spelregler? Att det är tydligt, världen, såväl som EU, såväl som Sverige, vi kommer ställa om. Alltså kommer inte ett fossilbolag vara lönsamt 2050. Men om den ställer om så är det tydligt att den är på rätt resa.
Ja, ungefär så.
Ja. Mm. Jag förstår. Så den här ansvar, moral kontra avkastning, det är en mindre och mindre svår fråga?
Ja, jag tycker det i alla fall.
Det är spännande. Och som sagt, det är ofta man pratar om klimat. Och nu har ju natur varit något man pratar allt mer om. Men är det något du känner så? Bland annat är det ju ESG. Det är ju ett S i det där också. Mm. Med socialt. Hur ser ni på de perspektiven?
Nej, men vi har ju jobbat med S-et ganska länge faktiskt. Redan från början med mänskliga rättigheter. Det har varit viktigt för oss, våra kunder också, de lyfter det ofta. Till exempel motverka barnarbete eller den typen. Vi arbetar också med antikorruption. Det tror vi är viktigt för, särskilt nu när vi ska göra klimatomställningen. Det måste vara finnas tillit i systemen, både företagen men även i samhällen och politiken. För att kunna göra så här stora förflyttningar som vi ska göra tillsammans. Vi har ju 70% kvinnor bland våra kunder, och tyvärr är det ju så att kvinnors pensioner tar ju slut den 9 september varje år. Mm. Vi har inte jämställda pensioner, och det beror ju på att vi inte har ett jämställt privatliv och arbetsliv. Mm. Pensionssystemet i sig är ju jämställt. Och det där, vi kan ju liksom, det vi kan göra i det har vi funderat mycket på, vad kan vi ta för ansvar i det? Och det är ju att lyfta fram, att visa exempel. Så när kvinnor till exempel ska jobba deltid eller man ska vara föräldraledig, att visa inte bara hur det påverkar ekonomin här och nu, för det tror jag ganska många tittar på, utan vad får det för påverkan på pensionen? Och sen liksom ha en debatt runt det där. Och nu hade vi vid årsskiftet fick vi ett nytt pensionsavtal inom AKP-KR då, som du nämnde här inledningsvis. Mm. Och då är det ju en högre avsättning för pensionerna. Och i och med att det är 80% av de som arbetar inom offentlig sektor är ju kvinnor. Så att då kommer ju de få en högre pension. Alltså det här avtalet för en undersköterska, så att man har en lön på 27 000 kronor. Mm. Så innebär det, om du är inne i det här systemet under hela tiden, så är det nästan 2 000 kronor mer i månaden. Mm. Så det kommer ju påverka också. Så det vill vi också gärna lyfta fram. Sen har vi också, vi är den första i finansbranschen som HBTQI-certifierade oss. Mm. Och det handlar ju om att lyfta att alla människor har lika värde. Vi är med i Pride-festivalen, men vi pratar också mycket om det internt.
Men påverkar det er organisation? Alltså, är det röstningar och de delarna? Eller?
Ja, det tror jag faktiskt inte att vi har gjort. Men det påverkar oss på det sättet att internt vill ju vi vara ett sånt bolag. Alltså, vi pratar om det mycket internt och vi visar det utåt. Och framförallt är det viktigt för kommuner och regioner. För det är fler av dem som har HBTQI-certifierat sig. Ja. Och för mig står det ju också, det är ju samma sak som mångfaldsarbetet. Det här handlar om att här får man vara där man är. Och vi vill få ut det bästa möjliga av alla personer som jobbar här. Mm. Så för mig är det mer liksom en viktig symbolfråga.
Just det.
Ja.
Och att driva kunskapsspridningen kring det då också, antar jag.
Ja, ja, precis. Sen var du inne lite grann på det här med kommunerna och deras klimatomställning och gröna obligationer. Men jag skulle också vilja lyfta det att vi investerar ju även i andra kommunobligationer. Mm. Och kommunal verksamhet i Sverige är ju väldigt mycket social verksamhet. Det skiljer sig från andra länder. Så på så sätt så tycker jag ju att kommunobligationer är S-obligationer, alltså sociala obligationer, per se egentligen. Och det investerar vi ju gärna i också.
Just det. Så liksom, för det, som sagt, klimatet överskuggar allting, men de här S-frågorna, som du säger, antikorruption, mänskliga rättigheter, HBTQI-frågan och
jämställda pensioner. Vi har även hållbart arbetsliv, är också en fråga. Det lyfter också våra kunder, de här kvinnorna.
Men det måste vara svårt ibland som pensionsbolag att se. Vi tror genuint på frågorna och de ligger ju väldigt nära er just som förvalet inom de här områdena. Mm. Men är det investeringarna vi gör störst nyttan i? Är det ägarstyrningen? Eller, och så vidare. Men det är kombinationer av alla de här delarna då?
Ja, för jag tänker att vi hela tiden lyssnar in vad säger kunderna. Och så försöker vi fundera på vad är vårt uppdrag? Och så ser vi, finns det någon koppling här? Finns det någonting vi kan göra? Mm. Och som ett exempel, hållbart arbetsliv. Vi kan ju inte gå till arbetsgivaren och säga de här kvinnorna, de blir sjuka av arbetet. Men det vi kan göra är att lyfta arbetsmarknadspartners bolag Sunt Arbetsliv.
Just det.
Som jobbar med friskfaktorer. Mm. Så att lyfta fram de goda exemplen som redan finns.
Mm.
Så vi försöker att ligga nära.
Ja, just det. Och det som man ofta säger att hela pensionsfrågan hänger ihop med, det är ju arbetslivet. Att det är svårt att liksom påverka pensionerna enbart, utan att det är kombinationen. Ja.
Mm.
Du, om vi blickar lite framåt här nu. KPA om 5 år. Vad tror du om vi tittar på alla de här frågorna? S-et såväl som klimatet, såväl som era uteslutningar och så vidare. Vad tror, hur ser du utvecklingen?
Ja, alltså dels så tror jag ju, i och med att det har kommit nu så himla många olika regelverk och det är mycket data som ska fram, så jag tror på bättre mätetal så att vi blir mer träffsäkra, så vi vet vad är våra insatser för klimatet och miljön. Det tror jag är bra. Vi vet att hela den här informationsdelen runt hållbarhet har ju, det är inte så lätt för våra kunder att ta till sig det. Så det hoppas jag, alltså det är ju ett konsumentskydd, det är bra. Men jag hoppas att vi tillsammans, branschen, kunderna och lagstiftningen har gjort det mer begripligt. Så att man förstår, så att vi får fram allting bra som vi gör.
Så det är tydligare jämförbart att det inte, greenwashing försvinner och att man... Alla pratar likadant ungefär.
Ja, och att det framgår vad de olika bolagen gör. För vi behöver ju inte göra på samma sätt.
Just det.
Men sen framför allt hoppas jag att vi ser effekter på det vi gör. Att de här, att vi jobbar så aktivt med våra portföljer, att vi faktiskt får ner klimatavtrycket och vi får bättre biologisk mångfald, vad det kan tänkas vara. Det hoppas jag verkligen. Och förhoppningsvis så har den här S-et också att vi har en lite bättre värld att leva i. Det är, ibland är det jobbigt att öppna tidningen på morgonen.
Ja.
Det händer mycket där ute som inte alltid känns så jättekul.
Ja,
så det är bra. Och när det gäller den biologiska mångfalden, där behöver vi ju liksom, den behöver vi jobba fram med ett tal. Och jag fick nyligen lära mig, jag får se om du känner till det här, Mikael, att jorden klarar faktiskt själv att ta hand om ungefär 50% av alla växthusgaser.
Ja.
Men om vi inte lyckas hålla våra ekosystem intakta genom den biologiska mångfalden, då kommer jorden att minska sitt upptag av växthusgaser. Yes. Och då behöver ju vi människor börja kompensera även för det. Så att vi gör ju rätt i att försöka hålla jorden också i ett gott skick för att den ska kunna göra sin beskärda del av det.
Och det är där man just i kapitalbranschen känner jag att det har varit mycket fokus på klimatet.
Mm.
När man inser... Att de hänger så tätt ihop där med att om man inte har bin och biologiska mångfalden så kommer inte CO2 att behöva, så kommer det omöjligt att hantera det.
Ja. Mm. Sen är ju det där en svår fråga, för vi vet inte exakt vad som påverkar vad, men frågan är vad vi törs chansa med också.
Nej, exakt. Mm. Lika bra att agera i fördelen då.
Ja.
Men det är som du säger, att det här med mätetal är ju väldigt svårt. Det man mäter, det är ju ofta det man brukar fokusera på. Ja,
ja, så är det.
Ja. Så det är en stor utmaning att... För det är ju så mycket att mäta, och det är så lätt att mäta vissa saker som inte riktigt ger effekt, men som ligger nära framför näsan istället. Men du, stort lycka till, och hoppas vi får se stora effekter. Och jättespännande. Och det är så fascinerande med en kapitalägare som ligger så nära en målgrupp som ni gör, som förval inom ett område, att kunna investera på det sättet. Stort lycka till, och så får vi se effekter av allt det här framöver.
Tack så mycket.
Stort tack för att du var med, Camilla Larsson, vd för Copian.
Tack.
Ägarpodden spelas in och klipps av mig, Henrik Skarstedt.